Du Ann-Marit?
Ja.
När jag var sån 12 år tror jag var, så var jag på en rideleir. Jag är inte väldigt flink att ri. Då fick jag min första skicklig skada. För då skulle jag tuffa mig för gutta som var på den rideleiren, så ridde vi barbak, två på hästryggen. Jag hade en gutt bak mig och gav bon galopp på bete utan vara god. Och så säger han lille gutt bak mig att jag håller på detta ned. Så sa jag men bara håll tak i mig du. Och så då hang han över sidan så han tog tak i mig, drev sig upp och rev mig under hästen så jag blev kastad av. Och då, skjønner du, landade jag på armen. Så jag brakk det benet som går det största benet som går in till albumen. Och måste på sjukhuset då och blev opererad och sån. Och då gick jag med gips i 6 veckor. Blev sent hem. Jag fick vart 5 dagar av 14 dagar på ridleir. Blev sent hem. Och när de skulle fjärna gipsen min så sa de på Aker sjukhus att just du skulle inte varit gipsad så länge. Leddet ditt kom ut att vara helt stift. Och det var det. Och det var första gången jag måste gå och ta behandling. Då gick jag ett år och jag kunde faktiskt inte rätt ut albumen. Den stod i en sån 90 graders vinkel.
Är det sant?
Det är sant. Ett helt år gick jag 2 gånger i uka och fick massage och ja.
Så... Men du är helt frisk i dag liksom. Du har inte någon varig men eller något sånt.
Mm, jag får inte böjd albumen helt upp och så får jag sträckt den allt för långt ut. Så det är en sån liten sån fejl.
En liten skavank.
Ja, jag kan visa dig med t-shirt en gång, ska du få se.
Ja, gör det.
Men det har gått bra, så jag har liksom inte märkt något särskilt till det. Men hade jag inte gått och fått behandling så hade jag inte kunnat rätta ut armen i det helt tatt.
Nej, det är gott vi kan gå till sånne och fixa kroppen.
Ja.
Mm. Ja, välkommen till
vår. Det har jag inte gjort sedan den gången.
Välkommen till Hårpodden. Jag heter Ann-Marit.
Jag heter Renate.
Ja, hur har din vecka varit, Renate?
Du, den har varit jättefin. Det är fullt rush på jobb, väldigt deilig. Cyklar till och från, kos mig med kollegorna mina. Nej, det har varit bara super super och det är jättedeilig att vara igång igen.
Mm. Det
är jag är inte skapt till att vara bura inne sån för länge.
Nej, jag tror ingen där.
Nej. Och din vecka då?
Jo, jag jobbar ju på lördag. Det var ju igår.
Mm.
Och då hade jag sån jag fortalte alla kunderna hade skulle ha en sån här helförändring.
Och så gøy.
Ja, det var jättegøy. Det tar ju alltid lite längre tid så jag hang ju bak på sån hela dagen, men jättegøy. Och så är det sån första kunden jag hade, det var en jente på 10 år. Och så var det ju mor och datter lite sån i konflikt om hur mycket som skulle tas. Dottern hade väldigt lust att klippa mycket mer. Och det ville inte mamman då, så jag var liksom där. Ja, du skjønner problemstillingen, ikke sant?
Ja.
Så det blir jo, jeg vil jo komme uvenn med mamman, så jeg klippet det hun ville da. Og det er selvfølgelig det gikk bra, og ringte etterpå og sa at datteren var fornøyd da, så det var hyggelig. Og så var det siste kunden da. Der var det totalt omvendt. Det var også en jente på 8 år, med hår litt ned på skuldrene. Og så sier hun at jeg hadde bildet da, hun skulle vise meg. Og så viser hun bildet av hun fra Harry Potter, Emma Winston.
Ja.
Det är helt korteste.
Ja.
Ja, och då blir det så där. Är du säker på att du ska klippa det så kort? Det var hon var bredsikker nå och leja hela håret och var jätteförnöjd och var färdig till slut. Och blev så fin. Lille nydlig jenta med så kort hår. Så det var en upplevelserik dag, vill jag säga. Si. Ja.
Det är deilig att jobba lite med sax och kam igen.
Ja, det är det. Verkligen. Vi har med oss en gäst på Skype som vanligt.
Det har vi.
Ja. Att vara frisör kan vara, som de flesta av oss vet, en tung belastning på kroppen. Mycket statiskt arbete kan gå både utöver skuldre, rygg och andra ställen på kroppen. Idag vill jag kasta ljus på den här problemställningen och snacka med en man som är kiropraktor, massör. Han har tilläggskurs innenfor akupunktur, og han personlig trener. Velkommen til oss, Erik Ringdal.
Takk.
Kan ikke du fortelle hvordan din karriere startet?
Min karriär den startade egentligen väldigt tidigt. Allerede runt 12-13 års ålder så hade vi ett problem hemma och det var att min pappa hade legat medvetslös i ett par dygn och var lagd in på sjukhus. Och då när han var där så trängde de göra en så kallad ryggmärgspröve. Och en av biverkningarna på ryggmärgspröve är att man väldigt lätt kan få väldigt mycket hodepine i efterkant. Och min pappa slet med hodepine i flera år efter den här ryggmärgspröven. Och för att kunna hjälpa henne med det här så köpte min mamma en bok om zoneterapi. Och började klämma under fötterna på pappa. Och när jag såg att det faktiskt virket, det fick honom till att slappa av. Och hans hodepine blev mycket mindre. Så blev jag själv intresserad och då läste jag den samma boken. Och började försöka att trycka och klämma lite själv jag också. Så det var liksom starten, men det här var ju parallellt med vanlig skolgång. Men sen när jag var färdig på skolan och blev 18 år, då bestämde jag mig för att liksom ta ett steg vidare. Och då gick jag en kort kurs inom zoneterapi själv. Jag vill inte kalla mig för zoneterapeut, men jag har basiskunskaperna inom zoneterapi. Jag läste också till massör på Axelssons i Stockholm. Och brukte det som mitt arbete i många år. Och då jobbade jag med idrottsklubbar, jag jobbade på hoteller. Och så jobbade jag med en frisörsalong. Och det var lite grej. För min frisör som jag hade brukt sedan jag var barn. När hon hörde att jag hade läst till massör. Då ville hon också ha hjälp. För hon hade en hel del stivheter och spänningar i just nackeskulder. Så då gjorde vi så här att hemma hos henne så satte vi upp en bänk och så kom hennes frisörkollegor hem till henne och så hade vi behandling där. Så medan jag behandlade den ena så satt de andra och drack kaffe och spiste kakor och sen så var det nästa styr. Så då var vi, ja men det var sån kanske 3 stycken varje gång jag kom dit då, som skulle ha behandling. Det var inte varje vecka men det var i alla fall varje månad som vi gjorde det här. Och det pågick en god stund faktiskt.
Det var kämpesmart då.
Ja, det var faktiskt väldigt bra. Och då fick jag liksom mitt första intryck av vad liksom stiva skulder betydde. För att fram till den dagen så hade jag bara jobbat med idrottsmän. Jag hade liksom inte jobbat med vanlig folk. Så att frisörerna var mitt första möte med vanliga folk. Sen gick det några år och jag gick på skolan och läste lite ekonomi. Jag tog en sån ströjobb, körde lite taxi, körde lite budbil och sånt där. Och så kom dagen när jag bestämde mig för att bli kiropraktor. Och då började jag på skolan. Och så gick jag kiropraktorskolan i Stockholm. Och med en gång jag var färdigutdannat, och det var 1997, då flyttade jag över till Norge. Och efter ett år i Norge så fick jag tag i min lokal på Akerbrygga. Och sedan dess så har jag nu jobbat i 22 år på Akerbrygga. Och under tiden så har jag också ruckit att ta en akupunkturutdannelse extra. Och jag har läst till personlig tränare också. Så väldigt mycket har drejt sig om just träning och behandling.
Wow, för en utdannelse du har.
Jo, ja, den utdannelseslistan är väl ganska grej. Jag har ju egentligen, men det räknas inte, men jag har under ett års tid också gått och läst om kost och ernäring, också bara som en tilläggskurs. Jag är inte någon ernäringsfysiolog och jag har inte god nog kunskaper, men jag har basiskunskaper till att kunna hjälpa en idrottsman eller en vanlig, vem som helst som har lust att bara pynta lite på kosthållet sitt. Mm. Kanske inte så nöje på näringsbiten, men kanske mer, jag har kanske varit mer intresserad i att få folk att ha en perfekt vikt för att kunna driva med sport och fritid och bara känna att man är lite i form. Det är det vi kallar basiskunskaper.
Mm. Okej. Okay. Jag blir lite nyfiken för att du har tagit biutdannelse. Är det för att när du går det så känner du att det bryr dig visst mer om eller du har lyst till liksom ha det hela bilden av kroppen? Är det därför?
Det är egentligen den att ju mer du läser ju mer känner du hur lite du kan om allting och då blir du intresserad. Jag har alltid varit väldigt intresserad i att lära mycket om kroppen. Och det har ju varit lite vanskligt för samtidigt så likar jag inte att gå på skolan för jag synes skola är lite tungt. Och som gutt, jag är väldigt praktiskt lagd. Synes kanske att det är mer digg att stå och jobba med folk än att läsa på skolan. Men man må ju liksom få en slags röd tråd i vad man håller på med. Så då har jag tvingat mig själv till att gå en massa utdannelser även om inte det har varit det jag helst ville då. Men jag ville ha kunskapen, om ni känner.
Jag skjønner.
Ja.
Är det så att vi frisörer är mer utsatt än andra yrken?
Det är helt klart så att frisöryrket är väldigt hårt för ni ska hålla armarna upp i en viss vinkel där ni fort kan ha albuer som är horisontella. Och det kräver en viss styrka i både alltså skuldermuskulatur och nackemuskulatur. Och att klara av att hålla upp en arm utan att spännas i nacken är väldigt vanskligt. Därför så vill ni vara utsatta för ökt spänning i nacken. Samtidigt så är det klart att i och med att ni beväger och har en variation i ert bevegelsesmönster så vill ju det hjälpa er till att likväl kunna fungera ganska gott. Men ni vill ju bli extra utsatta om ni plötsligt har samma typ av behandling en efter en hela tiden. Och visst ni plötsligt jobbar lite övertid och ska pröva att vara som flinka när det är högtrafik och högtider. Det kan kosta er dyrt egentligen för det är då man ofta drar på sig smärta och spänning när man gör någonting mer än det man är van vid. Så jag hade ju ideellt sett tänkt att visst ni kunde variera mellan att ha en dameklipp och en herreklipp och en barbering och så vidare. Man får variation så vill det hjälpa er i deras yrke.
Mm. Men då är det liksom när känner vi på kroppen att nu har jag gått för långt liksom? När ska man ta de signalerna?
Det är väl ändå så här att om du prövar och sätter dig mot väggen i den där 90-graden den man brukar ha i mästarnas mästare och sitter i 90 grader och så känner du att det börjar göra ont i låren så är det så här att det är ju olika steg på det här. Du kan hålla ut ganska länge men allerede ganska tidigt så börjar du få signal om att det här är tungt. Och när du jobbar och ska gå 8 timmar varje dag på jobben så är det så här att det är ett stort problem om du allerede vid lunchtid börjar föla att det börjar bli tungt. Så du må på ett vis finna ett sätt att jobba på. Och där kan man ju också ta hjälp av sina kollegor att också kollegor kan se på en när man jobbar eller du kan se dig själv i spejlet, ni har ju alltid ett spejl föran där du kan se om du liksom hejsar skulden väldigt det är helt lov att ha en osymmetri i form av att man lyfter lite på armen och böjer sig hitåt och ditåt, det är grejt men du kan inte bli kvar i den positionen. Du ska inte se ut som en hockeyspelare när du går hem. För ishockeyspelare, de har ju ena armen rätt ner och den andra armen är rätt upp. Och de har en tendens på elitnivå nästan att se ut så när de går ut på gatan. Och du tränger inte se ut som en frisör bara för att du är frisör. Du tränger inte ha ena klipparmen uppe och axeln på den andra. Ja, du känner. Så... Ja, så du må bara lytta till kroppen och så må du också känna att det här är en tillvänjningsprocess. I starten så tycker man att det är jobbigt att ha 4 kunder, men efter vart så kan du ha 5 och 6 och det beror på hur lång kunden är. Då. Men du vill vänja dig vid tiden och när du har vant dig vid tiden så är det ganska bra att hålla sig inom den så att man inte gör såna där plötsligt tar en sån rush en dag när man liksom har bestämt sig för att jobba hela kvällen bara för det 17 varje dag efter. Den kan bli ganska dyr. För då kan du dra på dig någonting som du sen får lida för i dagar, veckor, kanske månader efterpå. Och då kanske det slutar med att du istället för att ha tjänat 2000 kronor extra den ena dagen tappar 15 000 på att du blir sjukmäld i 2 veckor efterpå.
Mm. Ja, det är sånt.
Ja.
Men många säger att du har fått en låsning i ryggen eller en låsning i skuldra eller i nacken eller sånt. Varför sker det egentligen?
Ja, det sker på grund av att när ett ledd blir överstimulerat, antingen i form av en väktbärande stimulans där du har hög press mot ett led över tid, eller om du har väldigt mycket, ska vi kalla det nervsignaler som passerar det området, och då är man inne i försäljliga typer av stresselementer. Visst jag till exempel, om jag sitter på ett vanligt kontor och stressar, så vill jag både få en ökt spänning mellan skulderbladen upp i nacken av att jag sakta jag begynner att binda mig. Och den bindningen vill över tid leda till att det blir ökt tryck in mot ledden också, som inte får, man kan väl säga att ledden inte riktigt får pusta. För ledd är avhängig av bevegelse. Om ett ledd inte bevegelse så stivnar det. Och när ett ledd stivnar så vill det eftervart kunna låsa sig. Men låsning och stivhet är lite som bröder och systrar. Man kan ju alltså ha en stivhet i ett ledd som man får efter en operation, för exempel. Om du opererar ditt knä och slänger på gips och massa grejer och så är du stiv i en månad, då kan du inte bevega det ledd efterpå. Det är inte en låsning, det är en stivhet. Men du kan också få en press av att stå i en specifik vinkel över tid eller gå en fjälltur och bli på ett vis stiv i ett ledd. Då kan vi ta, kanske inte knäledd, men till exempel ankelledde. Så plötsligt dagen efter när du vaknar på morgonen så följer det ut som att ankeln nästan har liksom fastnat lite. Och då kan en sån justering i form av att man rycker till i ankelledde göra att den lossnar. För då har den blivit stressad av x antal fotsteg dagen före. Och då blir leddet lite irriterat och kan suga sig lite fast. Det skapas ett slags vakuum in i leddet och det blir då helt stift av det. Eller delvis stift. Ofta är det så här att när man har en låsning i en, mellan två virvlar eller i ett ankelled och så vidare, så kan man ha en beveglighet som går i vissa vinklar, men den stoppar i andra vinklar. Och då är liksom den vinkeln det stoppar i som vi vill justera. Så när du kommer till oss och ska justera nacken så kanske du märker att jag kan rotera till höger, men det går vanskligt till vänster. Och då är det ofta så att vi vill justera den mot vänster eller i en slags sidojustering som gör att vi då får upp den vinkeln som din kropp bromsar. Så det är det som är liksom låsningen. Sen så är det så att ibland så har man spänningar runt leddet som man också måste hjälpa. Och den hjälpen kan vara massage. Det kan vara att man bara trycker som en slags triggerpunkt. Det kan vara stretching. Eller det kan vara ren aktivitet. Aktivitet är egentligen bara att bevega det leddet. Och då kan man ju bevega det leddet antingen genom att bruka väkter och muskelträning där man liksom belastar muskulaturen. Leddet vill ju inte beväga sig mer för att det är en väkt. Men muskulaturen vill bli decideras mycket mer påvirkat av väkten. Men om du hade stått och bara snurrat på armarna eller dansat eller snurrat med hodet eller funnit på ett eller annat, dansa zumba, så hade du fått lös alla ledd. Men muskulaturen hade kanske inte fått samma genomgång. Så här må man på ett vis lite grann finna ut av om huvudproblemet är leddet eller om huvudproblemet är muskulaturen. Och visst, muskulaturen är stiv och sår eller ett eller annat, så vill vi på ett vis se, håller och bara massera och töja lite på den, eller ska vi aktivera den och jobba mot muskelkraft? Och då är det så här att ju mer du tar i, ju mer av muskulaturen aktiverar du. Då får du liksom, nerven är ju sån, det är lite som gaspedalen på en bil. Ju mer du trycker på gassen, ju mer bränsle strömmar in i motorn. Och när du gassar på en muskel genom att ta i mycket, så får du fullt utslag av nervsignaler som bara pepprar den muskeln till att aktivera sig maximalt. Och därför är det väldigt många som följer att de har god utnyttjelse av hard styrketräning. Men så är problemet att hard styrketräning kan leda till att man blir stiv i efterkant. Så därför så anbefaller jag hellre bara generell styrketräning. Bara att bruka musklerna. Om du kör lite roapparat eller om du bara kör manualer, gummiband, slynger, gör vad du vill. Men målet är att du ska aktivera muskulaturen. Du tränger inte till max, men du ska heller inte göra 100 repetitioner. Det håller att göra någonting mitt emellan. 10-20 repetitioner är ett väldigt fint tal beroende på om det är mer vikter eller om det är mer kroppsväxtbaserat. All kroppsväxtbaserad träning så har en tendens till att bli runt 20. Medan vikter har en tendens till att närma sig 10. Okej.
För att hålla liksom kroppen vid like och hålla ut i detta yrke, vad är det som är lurest där, kondition eller styrke? Det hörs ut som det är styrke när du snackar då.
Ja, både och. Man kan ju säga som så här först att träningen är ju om vi säger så här. Vem är personen som ska utföra detta? Det är en god start. Visst du är en sån person som liker styrketräning, som mår bra av styrketräning och som följer att det att koppla ihop hjärna och kroppsdel är dig. Så det är ingen tvivl om att du kommer ha väldigt gott utbyte av styrketräning. För du, liksom, du får kontakt med muskelgrupperna, du kanske liker att jobba med fria vikter och man kan väl nästan säga att gymträningen blir som en slags tai chi. Det blir som en slags dans eller ballett. Du försöker verkligen få kontakt. Det är faktiskt inte så enkelt att få kontakt med musklerna. När man ser nybegynnare gå på gymmet och lyfter fria vikter så kan det se riktigt illa ut. Även fast det är ganska enkla övelser de ska göra. Så ju mer erfaring du har med styrketräning, ju mer utbyte kommer du få av styrketräningen. Så en som liksom inte har tränat så mycket styrketräning tidigare vill inte kunna få den samma upplevelsen av att gå på gymmet som en som har gjort det tidigare. Och en person då som kanske är en joggare vill ju kunna på samma vis känna den här avslappningen och som joggar. Om man säger så här, om du är en sån joggare som joggar med hela kroppen, alltså du verkligen, du har ett ganska gott löpsteg, du beväger armarna, du beväger skuldrorna, du har ett aktivt löpesätt. Då vill du verkligen fungera och jogga. Men du har ju också sett joggare som binder upp skulderna. De kunde ju lika gärna bundit händerna på kroppen. För de brukar inte skulderna. De joggarna kan inte jag se ha något utbyte av nacke och muskelspänning. Alltså muskelspänning i nacken vill inte fungera med den typen joggmetod. Så man må lite grann se an vem du är. Men som personlig tränare så vill jag ta den rollen och säga att Det är som en kostcirkel. Man tränger lite av allting.
Men jag är lite sån nyskärlig för att du driver ju med massage. Och vi masserar och vi frisörer också, men det är bara hodebundsmassage. Gör du det?
Jag gör ganska mycket hodebundsmassage. Hodebundsmassagen är ju egentligen någonting som är väldigt liksom anerkänt i Indien. I Indien har man hållit på med hodebundsmassage i 5000 år. Hodet är konstruerat så att håret växer runt som en cirkel runt. När man ser ut som en sån munk med inget hår på toppen, där har du muskulaturen, den går runt. Så muskulaturen går från längst bak i nacken, upp på sidorna, tinningarna och sen ögonbrynen, våra ögonbryn växer inte ihop då, men det gör det på någon. Men där har du också lite hår. Så att här har man muskulaturen. Du rynkar ju pannan för det sitter muskler i pannan. Och pannan den ingår ju också i mimiken. Mimiken betyder ju att man beväger ansiktsmusklerna för att kunna visa vad man följer, hur man mår, vad man menar och tycker. Det är ju en del i ditt sätt att visa omvärlden vad du följer. Oavhängigt om du spiser en citron eller om du blir sint eller om du blir glad så vill du se det på ansiktsmimiken. Men sen har du också då en slags bindvävsdel uppe på toppen där det egentligen inte är muskler. Men det är väldigt mycket akupunkturpunkter, triggerpunkter uppe på själva hodskullen på toppen då. Och när man masserar det här så framförallt har det oerhört avslappnande effekt. De två kroppsdelar i kroppen som deciderat har bäst avslappnande effekt är ju hode och fötter. Det är där du kan få folk till att verkligen slappna av. Och massagen av hodet kan också, den går i två delar egentligen. För den ena är den aktiva massagen där du brukar fingertopparna och trycker ganska hårt in mot hodebön. Den massagen är ju, den är verkligen som en massage. Det är liksom hårt. Sen har du den lätta formen för bara beröring som egentligen kan liknas vid om du hade berört någon på ryggen med en fjär. Och den är faktiskt när du bara beväger fingrarna genom håret och kanske bara touchar hodebön. Den har en sinnssykt god avslappnande effekt. För det är förskillen mellan dem är att den sistnämnda, att bara beväga sig väldigt lätt i hodebön, den somnar du gärna av. Medan när du masserar hårt så gör det ont. Men den har en mera relaxerande effekt rent fysiologiskt. Så det är två försäljliga typer av infallsvinkel på det här. Och när man har spänningar i hodebön så då måste man ju huska på att de här spänningarna kan komma av eksem och utslätt. Alltså de kan komma av en kemisk påverkan. När du farvar håret på en kunde så kan det leda till irritation av hodebön som leder till spänningar i huden i hodebön. Det är ju inte någon optimal situation. Du kan ju också spänna dig i den här muskulaturen runt, för i till exempel kävemuskulaturen. Om du är stressad eller har problem med tänderna så spänner du käven. Kärmuskulaturen startar ner från tänderna, den går upp till örat och så går den helt upp i håret i den delen av hoden som kallas för, där muskeln heter temporalis, för att det är alltså tinningen på latin. Den delen kan binda sig fruktligt hårt om du biter tänderna på natten. För du har ett par tre muskler som jobbar aktivt när du biter ihop. En sitter inne i munnen. En sitter utan på käven och en sitter i tinningen. Alla de här musklerna vill kunna binda upp. Och då vill du kunna vara väldigt öm i sidan av hodebund, tinning så att säga. Men det är ju hår, växer ju hår där. Är du en äldre människa så må man se upp, för då kan du ha en sån en betännelse av blodkaren som går utan på tinningen. Och det ska inte masseras. Därför har vi utandelse som jobbar med det här, att vi liksom ser förskäll på det här. Sen så kan ju bara ren generell stress göra att du bara allmänt stramar ihop dig i hodebund på lik linje som du gör i nackeskulder. Du tänker inte vara något geni för att massera någon i hodebund. Det handlar ju mer om att bara inte lugga dem. Bara ta ett fast grepp och bara beväga sig lite smart så vill det hjälpa väldigt, eller hur? Någon liker att man bara masserar en kort stund och någon kan man hålla på i evigheter. Och det är samma där som resten av kroppen. Det är ingen som vill ha massage på en punkt i en timme. Så man tar ett grepp och masserar lite och så flyttar man händerna och masserar lite och beväger sig runt. Och så vill kanske du som terapeut eller frisör kan ibland föla spänningen tydligt. Men också kunden, klienten vill kunna känna liksom att, och ge klart en de ger en lyd ifrån sig att ah, där var det ont, hjälp, vad är det där för någonting? Och det är ju bara spänningar då. Och då vill du slappa av det. Och många kunder får ju, de kan få svimmelhet, hodepine, ont bak öga, allmän sån dizziness att de följer sig generellt lite utanför. Så hodbundsmassage är en viktig del.
Ja. Mm. Mm. Det var intressant att höra. Det är något vi jobbar med var enaste dag.
Ja, ni gör ju det utan att ni egentligen vet om det. Det som är synd egentligen det är ju att i Turkiet och så här till exempel så är det väldigt många frisörer som ju fortsätter med hodbunds och de masserar faktiskt helt ner i nacken och helt ner till skulderna. Till och med är det turkiska eller andra utländska frisörer som till och med faktiskt justerar nacken på sina klienter. Ja, det är ju kanske lite stark kost för oss här i Norden, men det är bara ett fakta att hela hodet, ni ser så väl, ni ser ögonbryn, ansiktsmimik, hodebunn, nacke, skulder, och kunden förtäller ju allt. De förtäller ju om sin jobbsituation, om barna sina, om allt möjligt, vilket gör att ni har ju en väldigt sån fin position i att känna att den här klienten är stressad. Och när ni ger den där lilla massagen så är det en helt fantastisk service att ge.
Mm.
Vilket ni ju verkligen oavhängiga av om ni hade tänkt att göra det. Men det är klart, här har ni två typer. Den ena är ju den massagen med shampoo. Den är väldigt god. Men den andra är mer den att faktiskt bara ta 2 minuter och bara klämma lite. Och, det är lov det, tycker jag.
Mm, jag är väldigt enig.
Ja.
Jag lurer på, bör man gå till sådana som dig bara när vi har problemer, eller bör vi så gått till massörer och kiropraktorer och sånt regelmässigt?
Du bör gå bägge delar, men jag synes att det är en självföljd att du kommer när du har ett problem. Men samtidigt så ska du inte springa hos oss hela tiden. Jag följer att, för min egen del så följer jag att koncentrationen, kiropraktik, massage, det är lite som att blanda saft. Det är liksom en del saft, koncentrat, och så har du 5 delar vann. Och jag följer att ta regelmässigt någon form för massage eller avslappning, det bör vara basen. Men att komma en gång emellanåt och fixa lite på eventuella låsningar och eventuella ting som håller på att bygga sig upp, det är väldigt lurt. Jag anbefaller mina kunder att komma en gång per kvartal. Så min anbefallning är alltså 4 gånger om året och bara fixa lite. För då kan vi också finna ut av om det är låsningar och ting som håller på att bygga sig upp, eller om du bara är lite stiv. Nu gör jag så att jag vill ju då lätta lite grann upp i den nacken och jobba med hodebund, jobba med kävarna och så vidare. Visst är det det som är problemet. Och så vill jag ju anbefalla att om du inte har någon massa låsningar så kan du ju kanske finna en god massör som du kan gå till och ta dig den vägen. Sen kan du också jobba med sån foam rollers, tennisbollar och andra typer såna här spikmatta. Det är ganska många produkter som säljs som man kan använda för att få lov att slappa av lite grann. Och det tänker jag så här, den här förebyggande behandlingen, den är du delaktig i själv. Jag märker ju att de kunderna som till exempel brukar en sån foam roller kanske i alla fall en gång varannan vecka eller en gång i månaden och rullar lite på en höft eller rullar lite på ryggen, som kanske har en tennisboll de lenar sig mot. Det är inte mer som ska till som gör att antalet besök hos sådana som mig blir kraftigt reducerat. Men samtidigt är det ingen som kan slå oss i att hitta, för när jag roterar ditt hode höger, vänster, böjer det fram och tillbaks och känner i nacken, känner i hodebund, så vill jag kunna finna ut av spänningar före du har uppdagat det själv. För kroppen är byggd så att den larmar bara så ordentligt när det verkligen är illa. Före det så är det mera din omgivning som märker att du beväger lite stift. Om du driver med dans så vill din instruktör säga att du får inte mer i skulden eller du får inte mer i hodet. Du själv har inte ont. Du kanske märker att du börjar bli lite stiv. Men då har du redan blivit stiv, om du känner.
Mm.
Så därför lönar det sig att komma med jämna mellanrum och bara fixa lite på kroppen.
Mm. Jag har faktiskt en sån, hvis jag sitter och snackar med sidemannen som sitter rätt vid sidan av mig, så är den ena sidan, den är skickligt slitsam att sitta och snacka med. Hvis den andra sidan, det går helt fint. Ja. Då borde jag kanske ha varit hos dig för att sitta sån.
Ja, det stämmer. Och det där är ju väldigt ett vanligt fenomen.
Ja.
För detsamma gäller det med hur folk ligger i sängen och sover. Ofta liker man ha hodet åt ena sidan men inte åt andra. Och som du säger, man sitter och pratar med folk eller när man kör bil och ska rygga, så är det många som märker att, att det är vanskligt att rotera hodet. Och då, då har man byggt upp lite för mycket och då bör man ju ta en rond där man kan kanske knäcka upp, kanske massera, kanske töja, kanske lägga in lite mer övelser som är relevanta för nacken. Och då kanske du är den där personen som joggar men har inte jobbat med styrketräning. Och då kanske det är så att, att du borde göra lite styrketräning. Och hade du varit en svämmare och skulle kråla, en elitsvämmare kan ju självföljligt pusta bägge vägar. Även han kanske har sin favoritsida, man kan ju det. Men vi är vanliga sådana här som pustar vanligt, som en fisk, ja, men som pustar på mitten. Vi, alltså, vi tvingar oss till att klara av en bevegelse, då vill vi också, känna att vi inte har den. Så när vi inte gör något som tränger en bevägelse så blir vi ganska ovetande om vår egen situation. Och det är också en av de grunderna till varför, visst du en gång i veckan går på yoga och tränar, så vill var uka ge dig säger man fingervisning i Norge. Det vill vara en pekpinne för dig själv,
yeah,
som visar att du har normal beveglighet i höfter, lår, rygg, skulder, nacke. För ofta så har de ett och samma program som går runt och ni ska igenom hela den rundan. Så när du har varit på sommarferie och varit 8 veckor i Thailand, det var väldigt lång sommarferie, då när du kommer hem och ska begynna igen efter sommarferien på yoga, så kommer du märka att det går väldigt trott i starten. Då är det så här att det var så stift att böja sig den vägen. Så en av anbefalingarna till varför folk borde vara mer aktiva med generell träning är just att det ger dig grundlag till att uppdaga när kroppen plötsligt inte fungerar. För de som kun sitter i soffan och ser på tv, de har ingen möjlighet att uppdaga någonting. För det krävs ingenting av att kunna sitta där. Om ni känner.
Ja.
Känner.
Det är väl kanske många av de som sitter i soffan och ser på Netflix som inte känner på kroppen på den måten, inkluderat mig själv.
Jo, nej, men det är ju sånt. Men man tänker inte göra några stora ting för att uppdaga det här. Så det, man tänker inte vara... Det är klart, det märker ju med konditionen också. Om du är van att jogga en liten runda 2 gånger i veckan som tar dig en... 20-30 minuter, så du känner, du följer ju ganska raskt att det blir tungt när du inte har löpt på en stund. Därför är det lurt att bara ha en sån kontrollrunda som man alltid gör.
Ja, vi har några faste spørsmål till dig då.
Ja.
Ja, vad är ditt must have till håret?
Ja. Jag är gutta, men jag måste ha, för att få den här fantastiska frisyren på plats, så må jag ha lite sån där vax. Det är viktigt. För annars så blåser mina 3 hårstrån till sidan. Ja. Och så må jag ärligt inrymma att jag är glad i balsam, för jag synes att det följs lite mjukare.
Ja, för du har lite sån halvlångt hår.
Ja. Ja. Eller hade jag, ja, delvis.
Ja.
Men du har ju den frisörslagen som du har vägg i vägg.
Ja.
Får du tips av dig?
Jag får många goda tips av dem.
Det är gott att höra.
Jag lyssnar till deras goda tips. Ja.
Vad inspirerar dig?
Engagemang inspirerar mig. När folk är engagerat i någonting de liker, så blir det automatiskt spännande. Så det är inte så farligt vilket tema det är. Om de själv liker det de gör, så blir det spännande för alla andra.
Jag är enig i det. Ja. Och var är du om 5 år?
Ja, jag har ju en liten dröm om att starta en liten träningsstudio själv. Där jag kan blanda behandling med träning. Och det är väl min dröm då, tänker jag.
Ah. Ja, det är spännande.
Ja, Jag tror det kan bli bra. Även om jag har drivit för mig själv i väldigt länge nu, så hade det varit göj som sagt att öka ut det lite grann och väva in just den träningsbiten lite grann. Och jag har väl lite lust att väva in också lite som självförsvarsträning där då. För jag är lite upphängd i det för tiden.
Men det hörs väldigt lurt ut. Det tror jag många kunde ha
bott för.
Ja.
Absolut. Världen har blivit osäkrare, så det är gott att kunna bita ifrån sig bara lite grann och sen kan man löpa.
Ja, inte sant?
Ja. Exakt.
Hvis noen har lyst til å komme og få behandling hos deg, hvor tar de kontakt da?
Da kan de gå inn på min hemsida, som www.ablm.no eller .no, som de sier. Det det letteste, for det sånn online-booking, da det bare boka, og der finns det koppling til at gå inn på att man kan sända en mail då. Mail, allting står där så. AB står för Akerbrygga och LM är ledmuskel, så Akerbrygga led- och muskelklinik. Så då blir det www.ablm.no. Ja.
Perfekt. Men det var en väldigt spännande och informativ episode då, Erik.
Ja, jag hoppas att ni fick lära er någonting nytt.
Absolut.
Ja, absolut. Tusen takk for at du ville være med oss.
Takk selv.
Og følg oss gjerne på sosiale medier.
Det skal jeg
gjøre. Så bra. Og trykk gjerne på abonnerer på iTunes. Da hadde vi blitt veldig glad. Ellers så høres vi jo neste uke.
Takk for oss.
Takk for oss. Moderne medier.